Då är det fredag igen och handbollspodden är pigga och glada. Johan Flink sitter i Helsingborg. Jag sitter här på en pulserande Kristianstadsbladet redaktion som laddar upp. Jag vet inte om alla laddar upp, men vi på sporten laddar i alla fall upp inför helgens Champions League-match. Den största i alla fall klubbens historia, får man säga, åttondelsfinal mot Flensborg. Är du lika pigg på den, Flink?
Ja, så, jag är så pigg på den så att jag kommer att åka dit och att min chef och redaktion tycker att det är värt att jag åker dit. Så att jag kommer att vara där på lördag. Det är inte så jäkla ofta jag är i Kristianstad, det ska ju erkännas.
Fick du sälja in matchen till cheferna på något sätt, eller det var givet att bevaka?
Det kanske var ett givet. Jag försökte inte ge dem något, någonting att fundera på. Jag skrev att det är min bestämda uppfattning att vi ska vara där. Mm. Och det var väl ingen som protesterade mot det. Och det var väl ingenting heller som direkt kolliderade. Det är ju damernas EM-kval, men just det EM-kvalet kan vi ju återkomma till. Men är det den största matchen? Jag vet ju att det är ju så man säger. Och det är det väl per definition, eftersom Kristianstad aldrig har varit så långt i Europa. Men är inte SM-finalerna större då?
Jo, alltså om man ser till snacket på stan och hypen och alltså hela pulsen och allt runt omkring, så är ju SM-finalerna fortfarande rätt mycket större. Mm. Men det är väl, ja, som du säger, per definition så är det ju den, ja, det är ju alltså största matchen med tanke på motstånd och var man är någonstans i Europaspelet. Så visst är det. Den kommer vi att ta på största allvar, såklart. Det är ju häftigt. Det är inte så ofta vi har haft svenska lag generellt heller i så här långt i Europa. Och särskilt inte med det här nya systemet där det blir krångligare och krångligare att ta sig vidare.
Ja, absolut. Nej, jag vet inte. Erik vann ju Europacupen 59, tror jag det var. Men det var ju någonstans före modern tid, eller man ska kalla det. Det var ju fall med handbollsmått mätt. Annars har vi väl Erik i en kvartsfinal.
Ja, precis.
Kolding, eller? Jag var i, det var när jag, innan jag fick fast jobb på Aftonbladet, men jag var ju på Aftonbladet. Var vikarie. Jag fick faktiskt åka ner till Kolding. Jag såg den på plats.
Ja, då borde du ha koll på det.
Jo, men jag blev väl lite osäker om det var åttondel eller kvart.
Kvart var det på, för de gick ju, det var, fanns bara, det var direkt kvart det året, tror jag.
Ja. Ja, det var väl på ett vis lättare att ta sig så långt fram. Och sen har väl, vad har vi mer? Sävehof har varit framme också, va?
Sävehof har varit framme två gånger.
Ja, en gång med Kim och Laron. Var det mot Flensborg eller?
De har väl mött Köpenhamn också.
Ja, okej.
Okay. De gick ju vidare där. Då när Köpenhamn var det året de var, eller de, under deras korta storhetstid. Jag tror de gick till Final Four det året, som jag inte är helt snett på.
Ja. Ja, men det är de två klubbarna då i varje fall. Och så är det kanske vid tre tillfällen, om vi nu då snackar lite modern tid.
Så var det ju, då inte för att förringa deras insatser då, men det var lite enklare. Det var mindre grupper och flera lag som, inte flera lag som tog sig vidare, men det var fler grupper och färre lag i varje grupp. Lite varierande kvalitet på motståndet också, så det var ju lite lättare att ta sig vidare då också.
Ja, precis. Det var inte så många från toppligorna och den här divisionsindelningen heller. Så att,
nej.
Flensborg, var det ett av drömlagen för både IFK och för er som lokal tidning?
Alltså, jag tror att IFK tycker nog att det är ganska gött. Jag hade ju hellre sett att de fick, alltså, i med, de möter ju Flensborg här nu, har mött de senaste fem åren, tror jag, i samband med beachhandbollen. Så de känner ju varandra väl, för att aldrig ha mötts i en tävlingsmatch. Så att man är ju, det är ju inget nytt direkt så att de kommer hit, Flensborg. Det är ju ett lag som publiken ändå liksom har sett och som vi har sett en hel del. Så jag hade ju hellre sett Vesprem. Men visst, jag tror att IFK är nog glada. Det är ju fler svenskar, många svenskar. Det lockar alltid att det är så många spelare man känner igen. Det hade du å andra sidan varit i Vesprem också med Vranjes och Säterström och Andreas Nilsson.
Varför har du velat ha just Vesprem?
Nej, men jag är lite trött på Flensborg.
Jo, det förstår jag. Men just Vesprem istället för Nej, men det
nej,
kunde ha blivit
stod,
om jag...
Ja, det ja, var ja. I princip bara så de det stod. Men annars hade man velat ta ett PSG kanske. Eller. Men sen det här Kiel hade det också kunnat bli. Det hade varit häftigt. De har, det hade kanske varit ännu hetare. De är ju välkänt. Alla känner till Kiel och de har aldrig varit här heller. Så att, men visst, Flensburg, många kända ansikten.
Det blir många svenska EM-spelare på planen då, va? Henningsson, Lagergren, Banne, Jeppsson,
Gottfridsson.
Gottfridsson, som Mattias Andersson och Tobias Karlsson var inte med. Och Holger Glandorf, som har slått rekord i Bundesliga här om veckan. Förra veckan var det väl?
Bästa målskytten någonsin.
Spelmål.
Spelmål.
Ja, koreanen där, vad han nu heter, som hade rekordet, har väl fortfarande rekordet över totalt antal mål, för att han drog dit en hel del straffar också.
Chanserna bedömer vi väl som Kent Harry Andersson, din gamla poddare. Han tycker att de har goda chanser då IFK att vinna hemmamatchen i alla fall. Jag tror väl att de skulle kunna göra det, inte minst tack vare eller på grund av Flensburgs. Det är inte bara Reinecker Löven som har det här tunga schemat. Flensburg spelar ju som ikväll då, när vi spelar in på torsdagskvällen, möter de ju Magdeburg i Bundesliga. En vilor där innan Champions League. IFK har ju rena viloperioden här nu, en hel vecka innan en Champions League-match. Det har de inte haft hela säsongen.
Nej, det kan de inte gnälla över.
Sen tror jag ändå att Flensburg, det är inga domhuvud direkt som spelar där. Eftersom de har varit där, tror till och med de har förlorat någon träningsmatch mot Kristianstad, så det är inte så tal om någon underskattning och så. Så jag tror ju ändå att Flensburg har tillräckligt bra koll på grejerna för att gå in liksom fullt i den här matchen, och de känner till IFK skitbra, kanske bättre än något annat lag som IFK hade kunnat få möta. Så att av den sportsliga synvinkeln så tror jag väl inte att Flensburg var en drömlottning så direkt.
Nej. Vad ska de göra Kristianstad nu då för att få det, och säga att det i alla fall ska leva rejält inför bortamatchen? Sen om det blir en seger eller en uddamålsförlust eller så ja.
Ja, de måste ju hoppas att Mattias Andersson och Möller, där Kevin Möller har dåliga dagar båda två. Kapellin eller Leo måste ha superdagar, och så det vanliga, du vet, bakåt kontra.
Stor bra bakåt kontra. Och målvakt, och vinna målvaktsmatchen. Ja. Det är lätt att träna. Och en analytiker i handboll.
Och sen är det ju, de har så många spelare. Lauge har ju sett extremt het ut här, både under EM och hela säsongen egentligen.
Klar för Veszprém till nästa säsong.
Ja, det förstår jag att Vannis vill ha honom.
Mm.
Och alltså, de har så, och Mogensen är ju, kan ju se fullständigt galen ut i vissa matcher. Men det är ju, känns främst som att det är Mogensen och Lauge, att de är hot på alla sätt. Skott, genombrott, inspel. De är svåra att få grepp om. De två skulle jag, om jag hade varit tränare, så hade jag satt fullt fokus, eller störst fokus, på Lauge och Mogensen. Och sen hoppats att Glandorf sköter bort sig.
Ja, släpp Glandorf, han är ju inte då. Han gör inte så mycket mål.
Nej. Och sen framförallt stäng högerkanten med Lasse Svahn där. Ola Lindgren vill ju gärna att kantspelarna ska pressa inåt, och han vill aldrig ha några avslut utsida två, utan då tar han hellre kantavslut. Men jag vet, det tusan inte är bättre i en sån här match att släppa utsida två, och i alla fall på högerkanten där Lasse Svahn.
Släpp Glandorf, ja.
Ja, släpp Glandorf. Där har vi nyckeln. Så tycker jag att man kan släppa Vanne lite, han har inte alls samma procent som Lasse Svahn har.
Nej, oj, oj, oj. Släppa Vanne alltså. Säger Robin.
Ja, men missar han ett par avslut i början så har de inte direkt något alternativ där. Så att det kan bli nyckeln. Vi har alltid hyllat Vanne här. Men just i den här matchen, släpp Vanne.
Ja,
och Glandorf.
Ja. Ja, bra. Jag skriver upp det, jag antecknar det här.
Ja, bra. Sen är det ju lite med IFK saknar ju Freiman där. Magmuskelskada, missar i båda matcherna. Så att det vill ju till nu att Gunnar Stein kommer upp i samma nivå som han gjorde mot Guif. Det är lite skillnad i motstånd. Så att
det är inte riktigt bra att Freiman är borta nu.
Nej, alternativet är väl att köra Ola för som mittnia och Henningsson som vänsternia. Men det orkar de nog inte med en hel match.
Nej. Ja, fast Henningsson kan ju vila bakåt om han går tvåa till exempel. Han är ju bara släppa Glandorf.
Ja, precis. Ja, där kan de sätta in Hallén eller Anton Persson som tvåa där.
Ja. Ja, det är bra.
Ja, det är glasklart ju. Segertaktiken är redan lagd.
Ja, det här lyssnar de väl säkert på IFK.
Ja, det tror jag. Champions League är ju faktiskt igång annars. Det är ju det här schemabråket som vi väl inte riktigt har tagit upp i podden med, som har ställt till det rejält mellan Rhein-Neckar Löwen och polska Kielce då, där ett mycket, 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 en mycket udda situation kan man säga då, där Löwen möter alltså Kielce borta på lördag, samtidigt som Löwen möter Kiel på lördag. Det är en jävla situation jag aldrig varit med om i någon idrott. Har du det?
Nej, nej. Nej, på den här nivån är det helt, helt otroligt. Så att nej, och det är bak där i det ligger ju att det finns ju en fejd mellan EOF som har Champions League och ja, Bundesliga-organisationen och tv-tider. Och vi behöver inte dribbla in oss i allting där. Va? Men Rhein-Neckar Löwen har tröttnat, som de själva säger, på att vara något slagträ mellan de här gubbstyrena. Och, så nu kommer de ju då och åka med A-laget till Kiel, va?
Ja, och B-laget till Polen.
Ja. Det är något, ja, halvt juniorlag eller, ja, i varje fall ett ungt lag.
Jag läste i den här, ja, någon Mannheim-sajt där. De har dessutom då tre spelare som inte får vara med på grund av lite registreringsregler och så här. Och så var det någon annan skada. Så att det är ju, för vårt B-lag så är det då ytterligare ett, kanske mer åt C-lagshållet.
Ja.
Nu har vi några 17-åringar, 18-åringar som ska spela. Det känns ju oseriöst. Alltså inte att de måste ju göra så, Rhein-Neckar, men hela grejen blir oseriöst på något sätt.
Ja, nej, där lär de ju få stryk. Frågan är hur mycket, om de ska kunna vända det sen.
Ja, alltså, de har nog inte, skulle de förlora med 4, 5, kanske 6 bollar så är det väl fullt möjligt, men skulle det bli upp mot 10 så tror jag inte att de
vänder det. Nej, det är ju ett bra lag. Herregud.
Fast de har inte varit lika vassa det här året.
Nej,
men
nej.
Visst, gör man att de har försprång på 10 bollar så blir det bekymmer.
Och sen har ju dratt igång redan, Pixeged Kiel, den såg du igår, va?
Mm, Kiel var ju rätt, Kiel vann med 29-22, rätt jämnt länge där. De gjorde en extremt intensiv andra halvlek där. Marko Vujin var ju inblandad i allt, kändes som. Han filmade och hade bekymmer bakåt och bästa målskytt till slut. Mm. Så 29-22, de hemmaplan då för Kiel, det skulle mycket väl kunna räcka faktiskt. Jag trodde egentligen att Seger skulle ta den där. Kiel bytte ju bort, så de skulle egentligen ha hemmafördelen i andra matchen där. Men de här schemastrulet, de möter ju Rhein-Neckar helgen, så de var tvungna att antingen göra som Rhein-Neckar och skicka B-laget eller byta bort hemmaplansfördelen.
Mm. Och de gick ju med då på den här byta bort hemmaplansfördelen.
Mm, mm. Sen har vi ju Meshkov-Brest mot Nant i den tredje åttondelarna. Som också spelas på lördag. Där är väl den rätt stark känsla för att Nant tar den. Nant har ju varit slått många av topplagen i år. De är ju ett topplag nu själva nu också. Så att det där tror jag inte att det kommer att bli några större bekymmer för fransmännen.
Nej, de franska klubbarna är ju, de är bra.
Däremot Montpellier tror jag får bekymmer mot Barcelona.
Barca har ju hemmaplansfördelen i andra, va?
Mm.
Nej, jag tror väl också på Barcelona där. Även om de inte, kanske inte är riktigt där de har varit.
Nej, men jag tyckte
det var svårt att säga. Liksom, ligan är ju skratt. Det är ett skämt på Barcelona. Så att det är ju...
Ja, de går ju all in på Champions League. Och de har ju ändå jävla bra försvarsspel och... Pérez de Vargas känns bara som han blir bättre och bättre i målet. Det är många sådana lite opolitliga, men vet man inte riktigt vad man har alltid. Det är lite upp och ner. I alla fall av det man har sett i Champions League.
Men det är ju inte lika rutinerat och namnkunnigt som det var då för ett par år sedan när Karabatic var där, va? Och Lazarov och...
Nej, precis. Det är ju jävligt
extremt talangfullt. Ja, det är ju
helt otroligt. Men de har inte den Champions League-rutinen.
Men de har ju Palmason.
Det har de. Och sen är det då Kristianstad-Flensborg och sen har vi, den tycker jag är rätt kul, den här Skjern-Vespren. Den tror jag, det kan bli rätt så roliga matcher. Skjern spelar ju jävla, är ju nästan det nordiska laget som spelar den snabbaste handbollen. Jag tycker de har passerat Kristianstad och spelar lite roligare, fyndigare än vad Kristianstad gör. Så det ska bli kul att se vad de kan, om de kan skaka Vesprens fysik där med De har ju lite mindre spelarskan med Konradsson och Olsson. Även om han är en stor skytt så är han inte stor i den bemärkelsen. Så den matchen går på söndag också. Så där kan man se både Kristianstad och Skjern.
Mm. Jag tror ändå att Västbrunn kommer att ta det.
Ja.
Ändå.
Det gör de ju.
Det är utan större problem. Men jag kan hålla med om att det kan vara kul att se själva handbollen.
Ja.
Och sen har vi ju då redan klara för kvartsfinal är ju Varda och PSG som vinnare av sina kuppar, va?
Ja. Skulle Kristianstad skrälla då och slå ut Flensborg? Vad krävs då? Vad behöver de vinna med här? De behöver vinna med en... alltså för att ha en realistisk chans i Tyskland, då måste de ändå vinna med en...
5-6.
Ja, minst.
7 skulle du säga. Ja.
Det är inte ovanligt att det starkaste laget förlorar med ett par bollar liksom på bortaplan och sen ändå fullständigt kör sönder på hemmaplan. Så att, det är väl...
Alltså Flensburg kan ju mycket väl vinna med 8, 9 eller 10 om de får en träff på hemmaplan. Men jag menar, har då Kristianstad ändå en 5-6 bollar och de kanske inte drar iväg i första, då blir det ju nervigt för Flensburg. Alltså då, nu är vi ju långt, långt fram här. Nu ska vi se en match först. Men då kan det ju smyga sig in lite. Men det är klart att rent så om vi skulle... Om båda lagen gör toppmatcher så skiljer det ju säkert 5, 6, 7, 8 mål kanske.
Mm.
Eller?
Ja, jo, absolut.
Om men båda spelar på sin topp samtidigt.
Det tråkiga är ju om det skulle bli så att det är kört redan här nu efter lördagsmatchen. Om Flensburg skulle vinna med 5, 6 bollar här. Det skulle inte vara så kul.
Nej, det finns en skrällchans. Annars får väl Kristianstad se det som att det är lärpengar för framtiden. Man ska ju fortsätta bygga på något vis. Även om man tappar spelare så handlar det ju om att förbereda klubben, organisationen och hela att lära sig för varje steg man tar.
Mm. Men släpp Vanne och släpp Glandorf utsida 2.
Ja, där har ni det. Vi har en lista här som jag tror nog ni som följer varför mig på Twitter kanske kan ana vad det handlar om, för att jag skickar ut frågan där, inspirerad av Offside-podden som jag eller vi rätt ofta blir. De drog ju upp då på fotbollssidan utländska importer i Allsvenskan som var här, kanske gjorde det rätt så bra och så, men sen fick liksom så otroligt bra karriär, och i varje fall sett till alltså klubbar de hamnar i, klubbnamn och titlar och sådana saker. De hade ju bland annat McDonald Mariga, va, som var i HIF och som sen hamnade i Inter.
Härlig spelare.
Jag minns inte så mycket av honom. Matiba Hutchinson i Öster och sen i HIF. Och nu är väl typ lagkapten i Besiktas eller någonting sånt i Turkiet. En av de tre stora i Turkiet. Det finns ju några sådana exempel.
Ja, många kultspelare i HIF där. Vi har Razak Umutyosi som försvann fullständigt.
Han med lån, ja.
Ja, Luton Shelton, snabba i amerikaner. Härliga spelare.
Ja. Men du är lite HIF, va? Du håller
ja,
med.
Ja.
Det är därför som koll också. Inspirerad av dem så skickade jag ut den frågan lite. Vad har vi för exempel i handboll då? Utländska spelare som har varit en sväng i Sverige och sen hamnat utomlands. Och kanske sådär lite grann. Ja, ni kommer ju förstå, definitionen är inte helt lätt här. Den är ju, och man behöver inte bry sig så mycket om den rankingen nu som kommer när det går från nummer 10 till nummer 1. Det är mer, det var ju bara ett sätt att presentera det på. Så man behöver inte hänga upp sig så mycket på rankingen, bortsett för att jag tycker att ettan är det liksom tydligaste exemplet. Så när vi kommer dit så kommer ni ha typexemplet på en spelare. Jag ska inte säga, men ni kommer nu kanske snart kunna ana vem det kan vara, men att... Att man går kanske...
Tror du det? Många kommer ana detta. Jag är inte alls säker på att...
Ja, men kanske de har byggt upp. Nej, det är ju sådana spelare som man kanske också har glömt lite och sådär. Men helst kan vi ju, om vi nu tar den som är ettan, som jag tycker är det perfekta exemplet på det här, det jag vill komma åt. Det är väl att man är kanske en liten kort sväng i Sverige. Inte något märkvärdigt, tillhör inte de allra bästa, största stjärnorna i ligan. Går kanske till en, men man försvinner iväg sådär, ingen bryr sig så mycket. Och sen så dyker man upp efter något år eller två eller tre i någon mindre liga eller mindre klubb utomlands, så helt plötsligt så är man i en storklubb och alla tänker, och fan, hamnade han där?
Mm.
Ja, där har ni lite kontentant och kontentan. Och jag tror nog att det är svårt att definiera vad vi ska kalla listan. Men du sa ju det, när man tittar på namnen så är det lite kultspelare, känns det som.
Ja, det blir, de blir ju det.
De blir ju det efterhand.
Efterhand, kanske. Ja, precis. De är inte det när de är i Sverige. Och de blir kanske inte, det ett par år efter heller, utan de blir det först när de då dyker upp i något oväntat sammanhang. Så tänker man tillbaka till, han var ju i Sverige, det var ju jävla härlig spelare han var ändå. Så romantiserar man det lite.
Ja, precis, precis. Ja, men vi kör väl då.
Det här är Flinks egen ranking. Du har ju bättre koll på de flesta av de här spelarna. Det är många här jag inte ens har sett spela faktiskt.
Nej. Det känns som att rätt många av dem är lite i samma tid där. Början av 2000-talet kanske. Lite så. Den första då, eller på plats nummer 10, är ju, han blev ju lite coolspelare redan kanske under sin tid. Det är Dinamo Šašimić. Den kan man tycka. Jag menar, han var ju kanske de stora matchernas man och kanske den bästa målvakten i ligan på sätt och vis. I varje fall när han ville. Så det var ju ingen som kom och sen, men ser man till att man glömmer kanske att han första kom ju väldigt okänt i H43 och sen var han i Malmö, där tog det lite fart och sen ut till Kristianstad och sen så blev det ju en stegande. Det här är inte det perfekta exemplet, men jag tycker ändå Šašimić kan platsa, och nu ändå i Melsungen, över halvan i Bundesliga, Montenegro blev han landslagsspelare. Han kom ju ändå väldigt, väldigt okänt.
Eller han har potential att bli en riktig världsmålvakt, som man sen om några år när han spelar i ett av de största lagen, att han tänkte, när han var i Sverige, han kom till H43 där som någon okänd och lite otränad, och sen Malmö och sen Kristianstad var han lyfte. Han har potential att bli en av de här höjderna.
Absolut. Nia, Sergo Datukacivili. Det säger inte jag flera gånger i efternamnet. Det är väldigt svårt. Är ju mer känd från IFK Ystad. Han var 04 till 07. Jag tror att de flesta ändå känner igen namnet och sådär. Men han kom ju faktiskt till OV. Han var ju någon säsong i OV först. OV Helsingborg.
Ett halvår bara, tror jag.
Ja, precis, precis. Och sen så till Ystad. IFK då där som var ju rätt hyfsade på den tiden. Gick vidare till Tyskland, Lübeck, och sen hamnade han faktiskt, där fick man ju nästan googla då, men Vilenje. Spelade han 2008-2009 och var faktiskt framme i en final i UEFA-cupen där. Hur mycket han spelade i Vilenje vet jag inte, men är ju ändå en slovensk på den tiden toppklubb. Men lite sådär, lite speciell väg dit. Och vi har ju 8, han känner vi igen, inte minst sen efter EM här nu nyligen, han var ju ropet igen, Martin Gallia.
Ja, det är en spelare, eller målvakt man känner igen. Inte för att jag kommer ihåg honom från hans tid här i Sverige, men det var ju en härlig profil i EM.
Gjorde en säsong i RIK, och det var ju faktiskt, då han kom ju då när RIK, han kom 0-3 då. Så gjorde säsongen 0-3-0-4. Det var ju 0-3 de hade varit i final i cupen RIK och hade det här fantastiska laget. Så att det började gå lite ut för RIK då där direkt efter det. Men efter en säsong så gick han vidare och gjorde faktiskt 9 år i Bundesliga. Också där, spelade i Lemgo, tog guld i UEFA-cupen 2010. 4 år tidigare var han i Göppingen och spelade final i UEFA-cupen. Ändå rätt så hyfsade meriter. 7, Spyros Balmenos. Kommer du ihåg honom?
Nej.
Nej. Det var den period där när jag kände som, jag pratade faktiskt med Kapelin i söndags var det jag, efter första kvartsfinalen mot Guif där. Jag har inte pratat med honom sen kom till Kristianstad. Jag har inte pratat med honom på flera år sådär. Så alltså berättade jag skulle till åttondelsfinalen mot Flensburg då, så att vi skulle ses där. Och då tyckte han att, vad fan, för när jag spelade hemma då såg du, dök du upp överallt, sa han. Han tyckte att du var ute mycket mer än förr.
Ja, men det var du nog när jag började skriva lite handboll, så såg man dig mer än vad man gör nu.
Ja, det var då när jag var i Stockholm och var, precis, men det var lite annorlunda på den tiden. Vi var ju mer ute också på matcher så här. Nu är det liksom, nu ska det till något speciellt, därför att annars är det viktigt att vi sitter och live-rapportera allsvenskan eller skriva om håller koll på någon internationell fotbollsmatch och lite sådär. Ja, det var lite förtäckt kritik kanske. Men Spyros var ju i Sävehof då 04-06, men kom ju till Guif. De plockade honom från Grekland där. Jag vet inte riktigt hur det gick till, vad kontakterna där var. Men han kom 2002 till Guif. Sen plockade Sävehof honom. Men, han var ju lite... Det var ju en storskytt, men kanske inte riktigt sådär skolad och sådär. Det såg lite, kunde se lite kantigt ut och så. Här är det inte så mycket var han gick vidare sen. Men han var ju där i Sävehof när de var, hade några bra år där.
Han var ju i Bundesliga sen, eller i Tyskland i alla fall, i 4-5 år va?
Ja, det var han kanske. Den här listan satt jag upp inför. Jag har faktiskt inte skrivit riktigt var han hamnade sen, utan det var ju lite mer faktiskt att han... Det var ju i och för sig under Sävehof-tiden där. Men att han var ju så framme ändå. Han var med och spelade en kvartsfinal i OS 2004 hemma i Aten. Och 2005 blev de sexa i VM Grekland. Det var ju någon av Ulf Schäfert hade de. Så det var ju ändå en... Fast även om det var under tiden i där så... jag ville ha med honom ändå. Så att han ändå i Sverige växte... skolades väl lite mer och blev ju helt klart en bättre. Och så var fan det till, tänk att han spelat kvartsfinal på hemmaplan i OS. Det är väldigt häftigt.
Ja. Han avslutade sin karriär, jag har ju listan framför mig här, avslutade sin karriär i Tirol, Österrike 2014.
Ja. Var var han i Bundesliga?
Där var han i Melsungen, Ballingen och Dormagen. Även om Dormagen, om de låg i Bundesliga då vet jag faktiskt inte.
Nej. Och Melsungen var ju inte riktigt vad Melsungen är idag.
Nej, men det var ju mellan 2006 och 2010. Var han i Tyskland. Alltså. Sen var han en sväng i Norge och Österrike och hemma i Grekland ett år. Många sådana här, om man tittar på listan på dina spelare, det är många som har en extrem karriär med klubbbyte. Som har representerat en jäkla massa klubbar.
Ja, och sen har vi en som vi inte nämnde för så länge sedan i podden här, Johan Kock.
Mm.
Och där har vi sådär, liksom fick inte förlängt då med Kristianstad 2013, fick lämna och se till Schaffhausen, och sen helt plötsligt bara dyker han upp fick han chansen nu i Berlin efter lite skador här i januari, var det va?
Ja, han var väl en sväng i Tyskland först också innan Schaffhausen. Men sen har han ju härifrån att bli ratad i Sverige till att hamna på speltid i topplag i Bundesliga. Det är inte på så många år heller. Det är en rätt häftig resa.
Ja, verkligen. På femte plats är ju ett namn som inte många tar, men som ändå ska med på den här listan sett till vad han sen gjorde efter. Sigurd och Valor Svensson, islänning.
Olympia.
Ja, det är ju alltså Olympia Helsingborg. Som sen slås ihop med Vikingarna och blir OV Helsingborg då. De var ju en av de där klubbarna. Det fanns väl lite sådana i olika lagsporterna som drog in en jäkla massa pengar på bingo, tror jag. På 70-talet. Plus om de hade någon gynnare också. Så de drog ihop ett lag där slutet på 70-talet som var uppe ett par svängar i...
Gynnare?
Som var uppe i par sen, nej, de var uppe två år tror jag bara i slutet på 70-talet i elitserien eller allsvenska som hette. Och du vet, de var väl ett par danska, Thomas Patsy, kan du, Claes Helgen gilla honom. Han var sköt lika bra med båda händerna. Och sen hade du framförallt Lars Bock som spelade i Olympia 75-78. Och han var alltså någon så här supertalang som tog ut sig i världslaget 1975 som 20-åring. Och sen var han med spelade semifinal i VM och var med i OS under den tiden han var Olympia. Men sen så knäskador satte stopp så han tvingades lägga av redan som 23 år. Men han är ju en av de, liksom, kanske en av de bästa spelarna som spelat i elitserien faktiskt. Av de utländska. Så att det var ju de här två danskarna och sen var det ju Hans Svensson. Och han rankas ju som en av de största på Island då genom tiderna. Men var hade ju sina bästa tid efter då den här säsongen i elitserien. Han drog vidare och vann faktiskt skytteligan i Bundesliga 1985. Alltså sex år efter han lämnade Sverige. Så han ska ju med. Han ska vara med rätt högt upp.
Jag sitter fortfarande och tänker på gynnare. Vad menar du? Gynnare?
Ja, men, alltså, ja, men någon, med lite pengar så. Som,
ah, ja, okej. Okay. Jag tänkte, hade de en liten gynnare? Hade de en liten, en liten jävel, en liten idiot? Som,
ja. Ja, nej. Men det kan ha varit någon som gick in med lite pengar också. Kanske inte så liten, kanske så stor, jag vet inte. Här vill jag reservera mig lite för uttalet. Men på fjärde plats, Deno Janima.
Mm.
Kan det vara rätt uttalat?
Janima.
Janima, tack.
Nej, jag har
ja. Ingen... Yes,
ni ska inte min hemmaplan.
Han kom ju alltså då, och det var ju sån som man... Ja, jag kommer ihåg att han var en av de bättre. Han var spelare i Lindesberg i ett par säsonger, 2009-2011. Men det var ju, ja, man minns ju liksom namnet sådär, va? Men det var ju ingen så som man lade märke till speciellt. Han kom ju också från då det här fantastiska klubbnamnet Chocolate Boys i Estland. Det är en av de bättre estländska handbollsklubbarna, Chocolate Boys. Men hur som helst så dök ju den här då Janima eller vad man nu uttalas. Han dök upp i Kiel för 2 år sedan. Var ju inte där så länge, va, men det var ju lite speciellt. Han har ju också spelat i Melsungen och i Lübecke. Men han, den här borde du ju, plats 3, Kasper Uttesen.
Mm.
Hammarby.
Det var en av få spelare på listan jag kände till på förhand.
Ögersexa. Kom från Bodø i Norge till Hammarby 2010-2011, den säsongen. Var han med. Var väl inte heller någon, det var inte någon stjärna i ligan.
Nej, men lite kult också. Kultvarning på honom.
Ja, ja. Men hur som helst så fick han ju chansen i FC Köpenhamn. Då det här året som, den säsongen vi var inne på tidigare. Lämnade Hammarby, gick till, eller vad sa jag? FC Köpenhamn, AG Köpenhamn menar jag. Vad jag än sa. Och var som med i Final Four 2012. Jag tror alltså, han spelade inte många minuter om jag minns rätt. Jag, men han var ju med där då. Med, jag var ju Kim Andersson och Kasper Witt och Mikkel Hansen, va?
Ja.
Men Kasper Ottosson, 3. Och 2, Daniel Kubes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjorde ju det bra i idrott. Han var där 3 säsonger, 2001-2004. Det var bland annat ett SM-guld med Magnus Andersson som spelande tränare. Kom ju från Tjeckien, Dukla Prag.
Mm.
Kändes ju i alla fall okänd då när han kom. Som sagt, var ju alltså helt okej okay då i trott som var bra. Men sen så blev det ju nästan lite mer. Så gjorde han 10 år i Bundesliga och fick ju spela i 2 säsonger i Kiel. Och var med och vann Champions League 2012. Alltså när han var i drott var det väl ändå ingen spelare man trodde skulle spela 2 säsonger i Kiel och vinna Champions League.
Nej.
Han passar också bra in här. Men nu har vi kommit fram till första platsen.
Och nu är det dags.
Ja, nu är det dags för Erik Gull, argentinaren, som gjorde en säsong i Lugi 98-99.
Härlig sen... kroppsform har han.
Vad sa du?
Härlig kroppsform.
Ja, vi snackar väl inte en sugrörsben utan snarare tandpetare. Mm. Han var ju grymt lång. Han var väl en bit över 2 meter. Och kändes som han vägde 60-65 kilo eller någonting.
Mm.
Men det var ju också en sån där, alltså, precis, man kommer ihåg honom. Alltså, han stack ju ut, gjorde han ju onekligen under sin säsong. Va? Men det är ju sen vad som händer sen som... Och ändå inget så här speciellt som spelare, kändes det som.
Men han har alla attribut för att kunna kallas kultspelare också. Inte bara för vad som hände sen, utan bara 1 år var han med. Liksom. Det adderar alltid någonting när man bara är i Sverige en säsong. Och sen hans både position, högernia och kroppsform. Där finns mycket. Men du har en del på guld.
Ja, ska vi ändå bara innan vi drar ta reda på lite och kollat upp lite om det finns några stories om honom när han var i Lugi. Det finns det, men bara för att ändå placera honom varför han ska vara etta. För att sen så gick han ju då från Lugi till Brasilien. Gjorde en säsong i något som heter Catenau. Sen hamnade han då i Ademalion säsongen, för han har ju hoppat runt här så ni behöver inte hänga upp så mycket på årtalen, men han gjorde en säsong i Ademalion 0-0-0-1. Det är enda gången Ademalion har vunnit ligaguld. Och sen så var det ju då vidare till en mindre fransk klubb. Han var i Tunisien där några månader och sen hamnade han i det här Tchaikovsky Medvedi, överlägsna i Ryssland. Gjorde en säsong där, eller en och en halv eller någonting sånt. Det tog naturligtvis ligaguld där. De var ju sen framme, eller om det hade varit kanske långt fram i Champions League, men det var inte den säsongen. Vidare till Valladolid, där var han ju, slog han sig till ro lite grann och var faktiskt i tre säsonger, 2004 till 2007. Var med och vann den här Copa del Rey-kuppen. Alltså det var också då när de började bli riktigt bra, Valladolid. Final i cupvinnarcupen. Och de debuterade i Champions League och gick direkt till semi. Alltså spansk handboll, klubban var väl jäkligt stark på den tiden. Och han blev faktiskt skyttekung i spanska ligan också, 2005-2006. Och det var en period som sagt när det var många. De hade jag blev lite som Frankrike på väg nu kan man säga. Så det var ju fyra lag som kunde gå långt i Champions League från Spanien. Och är det någon som gör det bra i Spanien, så i en konkurrerande klubb, så tar ju Barcelona. Så där var han en säsong. Lite mellansäsong för Barcelona. Nådde semifinal i Champions League bara.
Bara.
Ja. Och sen en sväng tjänade lite pengar i Qatar. Och sen plockade Ciudad Real honom. Då var de regerande Champions League-mästare. Han gjorde en säsong där, 2009-2010. Final Four Champions League. Vann Super Globe. Och sen så avslutade han hemma i Argentina ett par säsonger. Slutade 2012. Då var han alltså 30. Nej, han var ju född 73. Så att han var ju alltså 25 år redan. Han kom till Lugi. Jag var med och spelade VM och så för Argentina också. Men Gull var ju en verkar varit en profil. Jag har pratat om, kan jag säga, en gammal lagkompis i Lugi där, och beskriver honom som en väldigt bohemisk människa. Hans lägenhet hade typ inga möbler förutom en stor jäkla vattenpipa. Han rökte som fan. Jag har läst lite innan till här.
Bara lagliga grejer eller?
Ja, jag tror det då. Ja, jag tror det. Och så älskar han att grilla. Så han grillade ju allt och året runt. Ute på balkongen. Och det var ju, det fick man inte. Det var ju grillförbud i den bostadsrättsföreningen. Och sen hade han ju då lite på led. Det var ju Olle Olsson som var tränare. Är ju inte så bekant för tror jag, dagens handbolls. Alltså de som inte har varit med så länge. Sådana som du. Och själv också. Därför att han har inte märkt så mycket under 2000-talet. Men han tränade Lugi då. Men jag kan säga att bolltroll Glenn Göransson hade ju en lång intervju med honom som gick i flera delar som ligger som en podd. Eller i, om det är kanske knappt är podd utan det är på
Sveriges Radio.
Ja, var det Kvansta där. Men han var ju rekordung elitserietränare. Han var ju bara en 27 eller något sånt tror jag. Ja, har ju sedan var ju tidigt utbildad, gick på GH och införde lite men nytt, tränade, körde hårt med sina spelare och sådär. Men i varje fall tydligen så fick ju Olle Olsson alltid utbrott på Erik Gull, som kunde vara rätt så loj och sådär. Så att bland annat så avbröt han en träning och skrek över hela hallen på engelska att nu får du välja Mr. Gull, schack eller handboll. För han tyckte att Gull spelade lite för mesigt. Och så skickade han ut honom från träningen. Och då gick Gull och satt sig längst upp på läktaren. Och då vrålar Olle Olsson, get the fuck out of here. Den här spelaren kan hålla honom som anonym. Han avslutade med att Erik hade det rätt så tufft med Olle. Ja, men Erik Gull, given etta på den här, någon sorts kultspelare, importer som kom, försvann och sen dök upp på lite andra märkliga ställen.
Ja.
Jag ska tacka också alla alltså, som har twittrat tips i den här frågan. Jag fick ju många, många bra namn där. Mm. Vi hade ju också några, där finns väl några som hamnar precis utanför som kan nämnas. Och som man kanske också kommer att se på ett annat sätt om några år. Inte den första, Vegard Sandahl, en norrman som var i Skövde i många år. Och sen gick vidare. Platsade inte här. Sen har vi ju faktiskt Christian Björnsen, Christian O'Sullivan. Är ju två stycken som ändå i, men det är liksom för tätt inpå, va? Men de kom ju ändå, visst, bra spelare från början till Kristianstad. Blev absolut bland de bästa i ligan. Så det var inga sådana som Erik Gould som bara försvann och man tänkte att det blev allt. Absolut inte. Men de gick ju ändå till att spela VM-final och EM och sådär. Va? Väntar väl lite att de ska hamna i ännu större klubbar i Tyskland kanske.
Ja, i alla fall Björnsen har vi väntat mig på. Nu förlängde han ju med Vetsla, så det dröjer väl. Men det har ju funnits intresse från riktigt stora klubbar, så förr eller senare så hamnar väl han där på ett eller annat sätt.
Kaupo Palma och Danne Sian har jag inte glömt. De platsar inte här. Två stycken som... Danne Sian var ju lite, det kändes ju nästan lite simmage sådär. Med de här lite extra kilorna. Det kanske ingen du kommer ihåg, han var ju fruktansvärt bra i Guif.
Jag kommer inte ihåg att jag spelar, men när jag bara googlar honom så jag känner igen honom så, men jag har ingen direkt bild av att jag har sett honom spela så.
Nej, jag kommer ihåg, jag gjorde ju en grej på, han hade ju 68% på en match, en hel match tror jag. Jag kommer ihåg, vi hade bara rubriken som Mr. 68% eller något sånt. Det var nog det högsta då i varje fall. Jag vet inte sen om det har funnits andra som har varit upp. Han gjorde en säsong i Guif, 04-05. Hamnade, alltså var väl sen i Danmark tror jag. Kommer inte ihåg riktigt vilket lag det var nu. Men i Flensburg var han ju faktiskt i en säsong. Kaupo Palma också i Flensburg efter massor av år i IFK Ystad. Kollade honom lite grann, Kaupo Palma då, googlade lite. Visade att han bor på, han är ju tillbaka i Ystad. Tror han är gift med någon från Sverige. Och bor på Bråkmakargatan.
Mm-hmm.
Det är ju lite kul. Lotta på Bråkmakargatan, du vet, Astrid.
Ja, jo, det känner jag till.
Men nu är det Kaupo på Bråkmakargatan. Ja. Ja, men det var några namn och det fanns fler namn också. Men det är väl de som, Stian Tönnesen var det någon som nämnde också. Så där, men,
ja, kul lista. Alla kvartsfinaler är ju spelade här nu, första kvartsfinalen. Alltså, sen vi poddade senast, inga större skrällar så direkt. Det som väl har blivit en liten snackis i de sociala medierna är väl... publiksiffrorna i så fall som var rätt så svaga på alla håll egentligen. Ingen som var uppe och gjorde några större hopp från sitt ordinarie snitt i Hamrosligan, utan tar totalt. Glenn hade ju bolltroll, han hade gjort en sammanställning där. Jämfört med förra årets första kvartsfinaler så hade det varit ju 400 sämre i snitt. Och vad det då kan tänkas bero på, om det har med C-more att göra att de sänder som har matcher, den köper jag väl inte riktigt. Tittar man i alla idrotter egentligen som har fått till de här tv-avtalen där alla matcher sänds, så har det ju överallt blivit motsatt effekt, att det har blivit större intresse. Och det upplever jag väl ändå att det har blivit totalt sett även i handbollen sen de började streama.
Ja, det där är ju ett argument som man hörde inom fotbollen i början på 90-talet. Eller kanske slutet på 90-talet nästan. Ja, i varje fall när de här tv-avtalen kom och att nu skulle publiksiffrorna gå ner och så vidare. Man fick inte visa en tv bara när det fanns en match samtidigt som, ja, hit och dit va. Men jag tror inte det håller. För det där, det bygger intresset snarare. Så att,
Nej, jag skulle säga den största, om man bara går in och petar i den här, de första kvartsfinalerna, så att Kristianstad hade 4-9 första kvarten mot Guif i fjol. I år hade de 4-3. Redan där har du ju ett rätt stort tapp, och mycket av den Guif-siffran i år kan man väl skylla lite på att de möter Flensburg nu. Att det är snarare den som folk köper när de köper liksom biljetter när de inte har årskort. Så är det kanske Flensburg-mötet man prioriterar. Så att där har man ju en förklaring. En annan förklaring är ju, i fjol hade vi derby, Skånederby, Lugi-Ystad. I år har vi ju inga Skånederby alls. Såklart, det drar ju ner siffrorna Där var ju bra publiksiffror både i Lund och i Öysta förra året. Och ja, nu mötte Lugi i Redbergslid inte alls samma publikdragare om man jämför med Öysta. Så redan där tar du bort 600 från Kristianstad och tror det var ett par 300 minst i Lund också om man jämför deras snitt där. Så då har du ju förklaringen.
Och tittar vi på ligan i stort så är det ett litet tapp va? Publiksnittet, alltså grundserien.
Mm, knappt 100 tror jag.
Och faktum är när jag kollade på det lite grann för någon vecka sedan så det är ju faktiskt Guif som mycket har räddat ändå håller upp det faktiskt. För att väldigt många lag har ju tappat. Alltså Ystad, Kristianstad, Malmö ligger väl ungefär. Sävehof, ja. Många lag har ju tappat, vilket inte är bra, medan Guif då i sin nya arena har ju höjt det rejält. De kompenserar ju mycket för tapp. Så hade det inte varit för Guif så hade det ju varit ett betydligt större tapp.
Nu har vi haft flera år här med där nya arenor liksom har räddat upp snittet. I fjol hade Sävehof nya arena då deras snitt bara på att de hade fullsatt i första matchen gör att deras snitt höjs rätt mycket. Nu har vi ju, och sen i år hade vi då Guif som höjde upp med nya arena. Nu har vi ju nästa år är det ingen nya arena så det är lite upp till bevis då för nu har ju i alla tider som jag har varit med så har man ju alltid pratat om att handbollen har så dåliga förutsättningar och dåliga hallar. Så nu är det ju rätt bra hallar egentligen över nästan hela linjen. Vi har ju Redbergslid som kommer få lida lite nu i några säsonger. Men annars så ser det rätt bra ut på alla håll. Då känns det som att då är det lite upp till bevis för klubbarna och försöka om inte fylla hallarna så i alla fall fylla upp dem någorlunda. Så att, för annars finns det ju rätt... Nu är inte Guif, har inte de ny arena nästa år och det finns ju rätt stor risk för att snittet sjunker ännu mer.
Definitivt. Och du har ju också... Det här med alltså att Helsingborg IFK Ystad bytte ju nu så den här säsongen så jag menar Helsingborg snittade ju 1000. Det var nästan dubbelt så mycket som IFK Ystad gjorde säsongen innan. Och nu byter de plats igen va? Så att där är ju kanske en i alla fall säg en 400 som ska hämtas igen också.
Mm. Och tittar man bara på det så ser det ju faktiskt rätt mörkt ut publikmässigt.
Ja. Det tror jag.
Men inga Skånederbyn i kvartarna i år innebär också att fyra skånska lag har chansen att ta sig till semin. Och det var ju alla fyra Skånelag vann ju sin första kvart. Lite diskussion om det med om det är bra eller dåligt. Något mönster vet jag inte. Det tycker jag väl inte att man kan slå fast redan i att resten av lagen har halkat efter. Alingsås har ju varit i några SM-finaler trots allt.
Ja, och det var... Match 1, även om det var starkt och Ystad då och såklart är det ju fördel mot dem mot Alingsås så nu räcker det att vinna två hemmamatcher. Men nej, vi ska inte dra för stora växlar för efter det så är Alingsås och RIK vidare kanske. Men alltså sen, det har vi ju pratat om tidigare och jag skrev om det för ett år sedan, alltså hur Skåne ändå har... slagit ut ska vi inte säga för då låter det lite definitivt. Men har tagit över från Göteborg i varje fall. Alltså Göteborgs dominans i ligan och publik och i landslaget och så vidare. Va? Och det märker man ju lite nu. Nu har jag nämnt lite här nu hur Skånes handbollsförbund har dragit igång ett forskningsprojekt för att ta reda på varför de har ökat från 350 seriespännande lag till 700 på 10 år. När alla andra distrikt har gått bakåt och nästan alla andra lagsport också har gått bakåt. Och även det Skånes dominans i USM, i varje fall på bland de mindre där, på yksidan. Så, och det märker ju, när man ämnar lite sånt så det retar ju folk i övriga landet. Och jag gör inte det för att reta, så jag gör det för att lyfta. För att det kan man ju faktiskt också titta på, vad gör Skåne bra? Det är ju det Skåne vill ta reda på för att de ska kunna ja, bygga vidare och så vidare. Det kan ju också vara någonting för andra distrikt att titta på. Jag såg nu här Dennis Sandberg hade tagit ut någon trupp. Du gör dem i det lite regionvis då. Kommer inte ihåg vilken ålder det var, men det var ju bland de yngre landslagen. Och då var det ju Småland, Skåne och stort Blekinge också va. Det var ju precis, och jag vet inte hur de säger att ja, om det var 20 stycken så var det ju två från Småland. Det säger en del, jag fick någon på Twitter också som sa att östra Småland är det väldigt, väldigt dåligt nu med handbollen.
Men Hallby kan ju ta sig upp.
Ja, det är faktiskt. Det ska vi ju, ja.
Kvala mot Rico, så jag tror väl inte att de gör det, men det hade varit kul. Det hade behövts, ja. Om inte annat. Ja.
Men vad händer då? För vi har ju sett att Rico nu kanske ska gå ihop med AIK. Jag vet så inte, det är klart, hur, om Rico ryker så är det ju lite tungt att kanske behöva börja den sammanslagningen i Allsvenskan.
Fast kanske ändå inte. Ska de börja, om de slår ihop sig i handbollsligan, så ja, det känns inte, de kommer inte att lyfta så direkt i tabellen, utan då blir det lite, ja, det blir mycket förluster och inte samma, det är svårt att bygga, bygga intresse. Då skulle de gå, slå ihop sig i Allsvenskan och då går bra där, och du vet ju, ja, sådana här sista matcherna då i Allsvenskan när de kan bli klara, då kan det bli lite folk som ja, börja bygga något. Så att, ja, inte bara...
Då gäller det att klara det också. Då gäller det att gå upp kanske direkt nästan.
Ja, jo. Nej, skulle de fastna där i Allsvenskan och ligga där och harva i Allsvenskan och kanske ännu lägre, så då är det inte så lätt att slå ihop med AIK kanske.
Nej, det ideala håller med nu. Eller ideala ska jag inte säga, för det är inte så kul för bättre att Rico åka ur. Men det scenariot är inte fel. Att starta i Allsvenskan och få lite hype kring det och sen gå upp. Så att du inte börjar som ett bottenlag, utan du börjar som ett topplag, även om det är en serie ner. Men säger vi bara då, nu hinner vi ju spela in och sen hinner ju RIK Lugi mötas ikväll innan det här kommer ut. Jag tror väl RIK tar det på hemmaplan, va? Även om inte hemmaplan ska spela så stor roll i den matchserien, så
Nu har vi facit när det här kommer ut. Men jag ställer mig på andra sidan då. Jag tror Lugi tar faktiskt det här också.
Ja, och gör de det, då tar de ju matchserien också. Då går de i semi. Det kan vi vara rätt så övertygade om. Ja, Malmö tog väl en Bojtlov och suverän mot Sävehof.
Övergävlig var han.
Ja, Stockenberg och Sävehof. Jag vet inte, de hade väl otur kanske då. Mötte en bra Bojtlov, om du frågar.
Ja, de hade en bra, de var jämnt länge. Så Malmö, så tycker de var inte alls lika av det man har sett dem tidigare. Lite så stelt, lite, så nästan lite nervöst och ångestladdat ut. Så att där tror jag de hade chansen. Nu tror jag, i och med att de vann då Malmö, så Bojtler räddade dem, så tror jag då nu släpper liksom. Och, så att det var väl så här efterhand, så hade Sävehof kanske chansen där och stöka till det lite i Malmös huvud då. Men nu tror jag de löser. Så att det är egentligen Skånelagen. Det är väl egentligen Alingsås som jag tror fortfarande kan vända serien mot Ystad. Annars så finns det ju stor chans eller risk, beroende på hur man ser det, att det blir fyra Skånelag.
Ja, det är väl klart att det inte är bra för svensk handboll i stort. Det är det ju inte. Att det är fyra Skånelag.
Nej, ett år så här gör kanske inte så mycket, men det skulle bli en trend så... Så är det inte super. Det här var ju annars år att man trodde att Sävehof skulle verkligen ta upp kampen och Alingsås ligga kvar. Att det kanske var på väg
åt. Ja, och RIK kändes ju på gång. Även om de tappade några då såklart med Arnesson och så. Men jag menar, de var ändå nära en semifinal. Så nära en semifinal har de inte varit på länge. Ja, kanske de har nått enstaka år. Men det är länge sedan de var fram i semifinal. Så det.
Damerna har vi inte nämnt. EM-kval mot Serbien såg ju riktigt bra ut efter jag såg kom in de sista minuterna före paus. Då ryckte ju ifrån där, så de ledde i paus med 15-9. Allt var frid och fröjd. Och sen blev det kollaps när jag bytte till Kiel Piksegel.
Ja, jag såg inget. Jag har inte sett någon handboll igår, för jag var på allsvensk upptaktsträff i fotboll. Så att, men jag såg ju, förstod ju att det var ett totalt ras, kollaps.
Ja, det var inte en liten kollaps heller. Förlåt, andra halvlek med 21-8.
Ja.
Nu spelar jag liksom lite svårt att gå igång på just de här EM-kvalen när det är grupper. Eftersom det, ja, om de blir etta eller tvåa, spelar väl egentligen inte så stor roll.
Nej, säkert kan man koppla det som någon sidningskonsekvens längre fram. Men annars har det ingen större betydelse. Och Sverige kommer inte missa EM. Men det är klart, vill de vinna så måste de ju slå Serbien rejält hemma i Skövde på lördag. Förmodligen, om vi förutsätter då att vad är det, Färöarna och Makedonien, de lär inte kunna bjuda till så mycket motstånd. Så de lär ju gå rent då, Serbien också, precis som Sverige. Så ska man förbi Serbien så måste man väl vinna med 8 då.
Mm.
Vilket kan bli tufft. Men å andra sidan så, ja. Alltså, är du framme och spelar VM-semifinal, så även om det är vår borta och det är på Balkan, och du ska inte tappa en sexmålsledning på det viset. Intressant också är, om man inte såg matchen, så är det inte så lätt att få så mycket info. Googlat runt lite och hittat en TT-text som hade snackat med Sabina Jakobsen, men ja, gav väl inte så mycket, utan det var att de skulle stå mer, måste stå mer kompakt bakåt. De var glesa bakåt, ska stå mer kompakt, och de hade bra målvakt i andra och kom ut som ett nytt lag, Serbien. Ja, men det var väl lite det vanliga där. Så att,
men Sverige hade ju bra målvakt i första, ledde med 6. Det är inte bara att man tappar 6 måls ledning för att motståndarnas målvakt är bra. Man tappar alltså och förlorar med 7.
Mm.
Alltså riktigt, riktigt ras. Det är som Sveriges tapp mot Polen där, 28 förlorar de.
Det är berömda. Som alltid kommer upp, ja.
Ja.
Ja. Så att det är ju då landslagssamling veckan ut innan man är tillbaka i ligorna och ska spela. Då drar ju damernas kvartsfinal också igår.
Mm. Så att nästa vecka är vi tillbaka igen med herrarnas slutspel, damernas slutspel och lite Champions League kanske. Vi ses ju på lördag.
Ja, men då får vi ta... ja, här ser vi fram emot. Och så kommer du med lite rivalitet då, tror jag, kanske. Kan vi utlova det?
Lite, ja, det kan man göra. Jag har också en lista som vi skulle ta till dem, men som vi finslipar på lite då, och vi har kört länge där. Så att, nästa vecka utlovar jag en Robin Nilsson-lista. Den, jag tror, kan bli rätt rolig.
Det är lite så här, vi kör mycket nu. Vårt nya grepp, kör med en cliffhanger. Så att de hänger kvar en vecka.
Gött, då syns vi och hörs vi om en vecka.
Släpp Glendorf.
Släpp Glendorf, släpp Vanne.
Ja. Tack för att ni lyssnade. Så hörs vi om en vecka. Hej.
Hej.